Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga texten på den tredje söndagen i advent. Så skriver profeten Malaki i det fjärde kapitlet och från den fjärde versen. Kom ihåg min tjänare Mose. Min tjänare Mose lag som jag gav honom befallning om på Horeb, stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer till er och slår landet med tillspillogivning. Amen. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Ja, idag firar vi ju den tredje söndagen i advent. Kyrkoåret började den första advent. Och vi närmar oss julen. Och det världsliga årets slut med nyårsdagen. Advent talar om Kristi ankomst. Och vi ser fram emot att fira både hans ankomst i ringhet. På juldagen när han föddes som en människa i Betlehem stall. Och hans ankomst i härlighet då han kommer på himlens skyar för att döma levande och döda. Det är speciellt att stå i övergången mellan det gamla och det nya. Som när Israel stod på gränsen mellan öknen och Kanaan. Beredd att gå in, eller som när kung David fick samla in till tempelbygget, men själv fick han inte vara med om att bygga det. Eller som när den åldrige Simeon stod där med den nyfödde människosonen i sina armar, Jesus Kristus, och talade om hur han sett ljuset som ska uppenbaras för alla folk. Men han hinner aldrig se honom träda fram inför Israel som Messias när han Jesus började förkunna. Dagens text är de sista skälvande orden i Gamla testamentet. Och det är egentligen fantastiska ord. Guds tempel i Jerusalem hade återuppbyggts år 515 före Kristus, och profeten Malaki, han träder fram på 400-talet före Kristus. Efter att Gud inspirerade Malaki att skriva sin bok, så dröjde det alltså 400 år innan helig historia skrivs. Det är 400 år av tystnad. Men som vi ska se så träder Nya testamentets författare in precis där profeten slutar. När profeten talar så är Judeen en persisk lydprovins som upprättats i samband med judarnas återkomst till Jerusalem. Trots att anledningen till att de hamnade i fångenskap i Babylon var olydnad och att de vikit bort ifrån Israels Gud, och att anledningen till att de fick återvända till Jerusalem var att de hade omvänt sig till samma Gud, så dröjde det inte länge förrän man vänt sig bort ifrån Gud och hans heliga lag. Malaki talar därför omvändelse för Guds folk. Han säger: kom ihåg min tjänare Mose lag som jag gav honom befallning om på Horeb. Stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Profeten pekar både framåt och bakåt. Kom ihåg min tjänare Mose lag, säger han. Och pekar tillbaka till Bibelns första böcker. Se på honom som jag ska sända. Elia, fortsätter han. Elia innan Herrens dag kommer. Alltså både framåt och bakåt. Malaki står som den sista profeten i Gamla testamentet och pekar tillbaka till den första profeten Mose, men glimtar samtidigt in i det nya. Han räcker handen till den andra Elia, som var Johannes döparen. Johannes döparen står också på gränslinjen. Han är ännu i det gamla förbundet när han träder fram. Han får möta Jesus, men han får inte följa honom hela vägen. Dessa är som Moses och Josua. Moses, han får stå på gränsen till det nya landet och blickade in ifrån berget Neba. Men han fick aldrig gå in i det nya landet. Josua, han gick in i landet, han intog det, men han fick aldrig se templet och landets storhetstid. Vi närmar oss årets slut. Vi får blicka tillbaka, men vi får också se framåt och komma ihåg att vi inte bara ser fram emot att fira Jesu födelse, utan också hans ankomst i härlighet på månen. Också vi är i skärningspunkten, i mellanlandet. Vi är inte i helvetet eller i synden i Egypten, och vi är inte heller i Kanan i himlen. Vi är mitt emellan. Men lika viktigt som att vi blickar framåt och längtar, lika viktigt är det att vi blickar tillbaka till profeterna och apostlarna. Kom ihåg min tjänare Mose lag som jag gav honom befallning om på Horeb, stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. På Sinai, eller Horeb som det också kallas, tog Guds tjänare Moses emot lagen, stadgarna och föreskrifterna. Och han fick ur Guds egen hand de stentavlor som Gud skrivit ner med sitt finger. Kom ihåg detta. Kom ihåg att Gud valt att förmedla sig till människan. Även om det såg dystert ut för folket, så hade landet en viss frihet, men var ändå en lydprovins under den persiske kungen Artaxerxes den första. Kom ihåg att Gud gett er sin lag. Profeten Malaki säger i kapitel 3 till sitt folk: ni har hårda ord mot mig, säger Herren. Men ni säger: vad har vi talat emot dig? Ni har sagt: det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herrens Sebot? Nu prisar vi de högmodiga lyckliga, de som handlar ogudaktigt uppmuntras. De sätter Gud på prov och slipper ändå undan. Malaki 3, vers 13-15. Vad gör man när man vacklar och börjar ifrågasätta det viktiga med Guds ord och bud? När allting känns meningslöst och jobbigt, det besvarar Malaki: kom ihåg min tjänare Mose lag som jag gav befallning om på Horeb, stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. Alltså, när det nu är jobbigt, vad ska ni göra då? När det nu känns meningslöst, se till att ta fram skriftrullarna. Läs och lyssna. Bara så kommer vi tillbaka. Låt oss ta fram Bibeln. Låt oss lyssna till Guds ords predikan. Det är inte läge att dra sig undan när det är jobbigt. Då, mer än någonsin, behöver vi Guds ord. När våra hjärtan vacklar, när livet känns jobbigt, när Gud känns långt borta, så kan vi göra psalmistens ord till våra egna. När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur var jag inför dig, men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Psalm 73, vers 21-26. Om Guds stadgar och föreskrifter och lag var problemet, så var lagen, stadgarna och föreskrifterna vad de skulle läsa och höra. Inte för att lagen skapar glädje i syndiga hjärtan, men för att lagen för oss till den plats där vi bör vara, på knä, i syndabekännelse inför Gud. Ingen människa, säger skriften, förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Romarbrevet 3, vers 20-24. Det som skapar glädje och motivation till att lyda Guds bud är just detta budskapet om Jesus Kristus som har friköpt oss från synden och gett oss rättfärdighet. Den rättfärdighet som vi tar emot genom tron. Och här kommer vi till den andra delen i dagens text. Det som pekar framåt, mot det som skulle komma, som blir porten in till det nya. Se, jag ska sända till er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Den första viktiga händelsen och födelsen i vårt nya testamente är inte Jesu födelse, utan Johannes döparens födelse och person. Den första, rent kronologiskt, första viktiga i Nya testamentet. Markus evangelium, som kanske är det äldsta evangeliet, börjar. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja: se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Markus 1, vers 1-4. Och i Matteus evangelium läser vi: ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, och om ni vill ta emot det, han är den Elia som skulle komma. Johannes döparen är viktig, för han var den som skulle bana vägen för Kristus. Det är ett budskap för ett vilset folk. Gud har lovat att hålla sina löften. Han ska sända hjälp. Det är också ett budskap för oss idag. Jesus har kommit, han som är Guds son och världens frälsare, född i Betlehem. Och han ska komma tillbaka. Det ger oss hopp och kraft. I dagens text är det viktigt att betona att det var just Elia som kom när Johannes döparen kom och trädde fram. För minns vi berättelsen om Elia? När det såg riktigt illa ut för Guds folk, när Ahab och Isabel regerade i Israel, när folket blint följde avgudar, det var då Elia trädde fram. I en tid då många gett upp hoppet och gett upp tron på den enda sanna guden. I en tid då det var så få efterföljare till Gud att Elia själv fruktade att inga fanns kvar förutom han själv. Då upprättades Gudsriket i Israel på nytt. De som inte böjt knä för Baal, det var ingen stor skara. Det var 7000 män, står det. Men dessa var egentligen det sanna gudsfolket. Den är nämligen inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Och på samma sätt sker det i det nya förbundet. Johannes trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Inte alla samlades kring Johannes döparen. Inte alla samlades kring Jesus Kristus. Men dessa som följde Jesus var ändå det återupprättade gudsfolket. Aposteln skriver, Gud svarar Elia, jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte böjt knä för Baal. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud utvalt. Johannes döparen predikade dom över synden, men han pekade också på Kristus, se Guds lam som tar bort världens synd. Kristus tar på sig våra synder och bär dem hela vägen till korset för att straffas för dem. För att du och jag skulle bli helt skuldfria, förlåtna och rättfärdiga. Den skara som samlas kring Kristus är det återupprättade Guds folket. Guds sanna Israel. Och därför förkunnar profeten idag. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Så att jag inte kommer och slå landet med tillspillogivning. Vi har också ett land. Vi är medborgare i det himmelska Kanaan. Och vi har en stad, det himmelska Jerusalem, som kommer ner från ovan. Dess grundvalar ska bestå och kan inte skakas. Därför vänder Gud genom förkunnelsen fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. När det står att han ska vända hjärtan så används i hebreiskan samma ord som för omvändelse. När fäderna drabbas av Guds ord så gör man som profeten sagt. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på, det, på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett täcke på din hand och det ska vara som ett band till påminnelse på din panna och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Alltså barnen skulle undervisas av sina fäder. Och när det sker att barnen får del av samma budskap som fäderna drabbats av, Guds ord, Budskapet om att Gud förväntar sig lydnad av oss, insikten om att vi är syndare, men att Gud visar nåd mot tusen släktled när de älskar mig och håller mina bud, att Gud i Kristus förlåter syndare. När det budskapet har drabbat också barnen, då vänds barnens hjärtan till deras fäder. Så avslutas dagens text. Amen. Låt oss bedja.